Guds frid. Den här gången så skulle jag som heter Gertrud Johansson vilja fortsätta lite på det jag började på förra veckan. Då jag talade lite om det kristna livet och jag skummade lite ur Kolosserbrevet och Filipperbrevet den gången. Jag skulle vilja tala lite mer om de sakerna. Vi får se hur långt vi hinner idag och vart vi kommer. Men det är ju så här att det kristna livet, det är ju mycket mer allomfattande än vad de flesta idag fattar och förstår. Även sådana människor som kallar sig kristna och som verkligen tror på Gud och tror på Bibeln och allt. Detta livet, att vara kristen, är någonting som verkligen skulle kunna och borde uppta hela vårt liv och tillvaro på ett mycket mer allomfattande sätt än vad de flesta människor idag förstår. Vi ska läsa lite i Guds ord och se vad vi kan hitta om det här. Jag ska börja med att läsa i Kolosserbrevets första kapitel. Någon vers där, jag tror möjligen att jag läste det förra veckan också. Men där ska vi se i vers 9. Så står det ju så här där. Paulus hade fått höra om Kolosse, hur de hade börjat och hört Guds ord och tagit emot det. Och då säger han så här i 9:e versen: allt ifrån den dag då vi fick höra härom har vi därför och vår sida icke upphört att bedja för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka Fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Ja, det här var ju mycket. De innehåller de verserna som jag läste. Det handlar om kunskap om Gud. Och kunskap om Guds vilja, vilket är väldigt, väldigt viktigt. Och då handlar det om andlig vishet och andligt förstånd. Det är inte bara vishet och förstånd i största allmänhet, utan andligt. För det här är en andlig sak. Detta med att bli kristen och vara införsatt i ett annat rike, Guds rike, istället för mörkrets välde, vilket råder här i tiden och i världen. Men vi är införsatta i hans rike, Guds älskade sons rike. Så då är det ju väldigt viktigt att vi förstår, vad är Guds vilja? Det handlar om kunskap om Guds vilja. Vi ska titta i Romarbrevet, där står det i 12:e kapitlet så här. Från första versen, Romarbrevet 12. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst, och skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Ja, det är ju 1917 års översättning jag läser ur, och det kan vara svårt ibland kanske att få med sig vad det betyder. Men jag har svårt att överge den översättningen eftersom jag har läst den i hela mitt liv och har svårt att gå över till någon nyare översättning. Men det handlar om att frambära våra kroppar, står det, till ett heligt och Gud välbehagligt offer. Alltså vi ska offra vår kropp till att bli använd av Gud i den här tiden och i den här världen. Det är det handlar om, att Paulus förmanar dem, eftersom Gud är så barmhärtig och har frälst oss och satt oss i sin sons rike, då ska vi låta våra kroppar finnas till förfogande för honom. Alltså det är ju naturligtvis genom kroppen vi kan göra någonting. Vi kan inte bara ligga still och i anden göra något. När man gör någonting så är det ju kroppen man använder. Och här är det också då ett sätt att, det står så här, skickar inte efter denna tidsålders väsen. Alltså uppför er inte som man gör i den här tidsåldern. Anpassa er inte efter hur man gör i den här tidsåldern. För det handlar om denna tidsålders väsende. Alltså vad innebär det? Alltså det är det som råder i den här tiden. Vi ska inte anpassa oss efter det. Utan det står så här, vi ska låta oss förvandlas genom att vi förnyas i vårt sinne. Så då kan vi pröva vad som är Guds vilja och vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Om vi låter vårt sinne förnyas. Alltså sinnet, det är ju vad vi ser på och vad vi hör på och vad vi förnimmer här i tiden. Det är ju våra sinnen. Och så förnyas detta sinne genom att vi får Guds ande i oss. Och då ser vi kanske saker på ett helt nytt sätt. Och vi kan se vad som är ont och illa inför Gud. Och vi kan också se vad som är gott och välbehagligt för Gud. Och det här är en förvandling som sker i våra liv och hjärtan när vi låter Guds ande uppfylla oss. Och därför så kan vi genom det här fatta och förstå, vad är Guds vilja? Och det finns ju mycket bibelord på vad som är Guds vilja. Och det är egentligen inte så konstigt och inte svårt heller. Vi kan titta i första Timoteusbrevets andra kapitel. Där kan man läsa från första versen. Så uppmanar jag, det är alltså Paulus som skriver till Timoteus. Jag uppmanar framförallt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för kungar och all överhet. Och det, vi ska be för överheten. För så, då står det så här, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett i allo fromt och värdigt sätt. Sånt är gott och välbehagligt inför Gud, vår frälsare. Och så kommer det här, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud och en enda är medlare mellan Gud och människor, en människa, Jesus Kristus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom också vittnesbördet skulle frambäras när tiden var inne. Det är Guds vilja att alla människor ska bli frälsta. Och vi ska be för överheten, därför att då kanske de bestämmer och sätter lagar som gör att vi kan leva, som det står, ett lugnt och stilla liv på ett fromt och värdigt sätt. Och därför så behöver vi be för överheten. För genom att detta kan ske så kan alla människor få kunskap om Guds vilja, så att de kan bli frälsta. De får kunskap om sanningen genom det här. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och det kan vi läsa också om i andra Petribrev. Egentligen är ju inte det någon överraskning att Gud vill. Det är klart att han vill att alla ska bli frälsta. Men vi har Guds ord tydligt på det också. I andra Petris brev, tredje kapitel. Han har ju ett löfte om att han ska komma tillbaks. Och så står det så här i 9:e versen där: Herren fördröjer inte uppfyllelsen av sitt löfte, så som somliga menar att han fördröjer sig, men han är långmodig mot er. Alltså han har tålamod. Han väntar för, det står så här, eftersom han inte vill att någon ska förgås, utan att alla ska vända sig till bättring. Det är vad Gud vill. Han vill att alla ska vända sig till bättring. Och Det är ju, du och jag måste ju då anpassa oss efter det vi får veta att Gud vill. Det är ju så viktigt att vi låter oss brukas och användas till detta. Vi ska titta i första Korinthierbrevet, har jag markerat här. I första Korinthierbrevets andra kapitel. Så skriver Paulus om sig själv, vad han har då, hur han tänker i det här. I andra kapitlets fjärde vers, mitt tal och min predikan, skriver Paulus, framställdes inte med övertalande visdomsord utan med en bevisning i ande och kraft. Det var så han kom med evangelium. För er tro skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. Och i nionde versen så skriver han, vi talar, så som det heter i skriften, vad inte ett öga har sett och inte ett öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. För oss har ju Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud. För att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Och om detta talar vi också. Inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det. Ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Det är ju så här att vi behöver ha Guds ande för att kunna tala till människorna. Så att Guds ande kan vidröra dem. Att Guds ande kan uppenbara för dem vad Gud vill, och genom det så kan vi ge människorna evangelium. Det är ju så väldigt viktigt. I Efesebrevet, vad står det där? Efesebrevets tredje kapitel, där står det från också frågan om Guds vilja här, som Paulus skriver om i Efesebrevet. Det står från åttonde versen att åt mig den ringaste bland alla heliga blev den nåden given att förhedningarna förkunna evangelium om Kristi outransakliga rikedom. Paulus fick den här uppgiften att göra det. Du och jag har också möjlighet att få vittna i den helige ande om vad vi har fått uppleva. Och så står det, och att lägga i dagen hur det rådslut har blivit utfört som tidsåldrarna genom hade så som en hemlighet varit fördolt i Gud, allting skapar. Gud hade ju den här planen hela tiden. Genom alla tidsåldrar så hade han detta med att Jesus skulle komma som en hemlighet. Och så la han det i dagen då när han sände ut människor att predika evangelium. Och så står det i tionde versen, ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Och det är ju det som vi behöver också kunna få delge människorna. Att detta beslut som Gud hade, det har han genomfört. Och nu finns det öppen och fri frälsning för alla människor genom vad Jesus har gjort. Och därför behöver du och jag fyllas av hans ande och kunna vandra här med detta vittnesbörd och vara, som det står, införsatt med honom i den himmelska världen. Vi måste kunna växa i nåden och sanningen. Om vi tittar igen i Petri brevs tredje kapitel, så står det att vi ska andra Petri brevs tredje kapitel och 17 vers, vad står det där? Mm. Där ska vi vakta på oss själva så att inte vi blir indragna i någonting. Det finns så mycket i den här tiden som rör sig som kan göra att människor kommer fel. I 14 versen står det först: därför mina älskade, eftersom ni förbidar det här, alltså Herrens dag, så ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och obestraffliga i frid. Och ni ska hålla för att vår Herres långmodighet länder till frälsning. Alltså att Gud har tålamod och inte kommer så snart som vi skulle önska. Så gör han det för att han vill att ytterligare människor ska kunna ta emot frälsning och bli räddade. Och då står det så i 17 versen: då ni nu således mina älskade har fått, mina älskade veta detta i förväg, så ta er tillvara för att bli indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora ett fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör ära nu och till evighetens dag. Amen. Det du och jag behöver göra här, det är att växa till i nåd och i kunskap. Och hur ska vi växa i nåd och kunskap? Jo, men naturligtvis är det att ta del utav allt vad han har gett oss i sitt ord. Han har gett oss så otroligt mycket. Man kan bara hålla på och studera hans ord. Det finns så mycket där. Vi ska titta i första Korintierbrevets 9 kapitel. Där står det om Paulus. Nu är vi tillbaka där Paulus skriver om sig själv och hans verk här. Han vill på allt sätt låta människor få veta allt om Jesus. Han skriver om sig själv hur han har gett hela sitt liv. Han skriver så här i 9 kapitlets första vers: är jag inte fri? Är jag inte en apostel? Har inte jag sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte för andra är en apostel, så är jag det åtminstone för er. Ty ni själva är i Herren inseglet på mitt apostlaämbetet. Han måste försvara sig själv. Därför människorna kritiserade ju naturligtvis. Och han ville förklara att han verkligen hade. Han hade verkligen blivit allt för alla. För alla har jag blivit allt, skriver han. Det står senare i det kapitlet, 19 versen: ty fastän jag är fri och oberoende av alla, har jag dock gjort mig till allas tjänare för att jag ska vinna dess fler. För judarna har jag blivit så som en jude för att kunna vinna judar, och för de som står under lagen har jag, som själv inte står under lagen, blivit så som stod jag under lagen för att kunna vinna dem som står under lagen. För de som är utan lag har jag, som inte är utan Guds lag, men är i Kristi lag, blivit så som vore jag utan lag för att jag ska vinna de som är utan lag. För det svaga har jag blivit svag för att kunna vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i alla händelser ska frälsa några. Men allt gör jag för evangelisk skull, för att också jag ska bli delaktig av dess goda. Fantastiskt. Han hade verkligen låtit hela sitt liv gå upp i det här att tjäna Jesus genom att vittna om evangelium. Det är klart att alla ska inte bli apostlar och alla ska inte bli evangelister eller någonting sånt. Men alla kan leva sitt liv helt för Jesus, också i den lilla tillvaro som vi var och en har. Det finns alltid möjlighet att tjäna Jesus helt och fullt. Och då märker man när man lever för Jesus. Man är kanske förebedjare för väldigt många. Man kanske är ett föredöme för människor som man känner. För grannar, för omgivning, för alla människor man möter. Så är man ett föredöme, och då måste man ju ha en helig vandel, som det står. Att man på allt sätt bevisar sin kristendom, alltså sin tro till Gud. Så att man inte visar på någonting som är falskt eller oäkta. Eller på något sätt, man ska inte visa upp när det gäller det andliga så att man, ja, som en del tror att man ska högljutt tala i tungor och ropa högt och allt sånt. Och tror att det är på det sättet. Nej, bara i en helig vandel, om man säger så. Det är ett starkt vittnesbörd för grannar och omgivning. Och på alla sätt kan man föra in samtalet på detta om Jesus, om Gud. Och låta det bli ett vittnesbörd för de människor man möter. Så varje människa som är kristen kan låta hela sin vardag bli uppfylld av detta med Guds verk och Guds budskap till alla människor. Så att Paulus kan vara ett stort föredöme för oss, men vi kan också se på väldigt många kristna människor som har gått före och fått ett vittnesbörd om sig, om sitt liv, hur de har levt för Jesus. Och där kan det finnas gamla människor i vår egen släkt eller som har varit föredöme för oss. Och det är många som har det så, och många kanske inte har det, men då kan man se på andra människor och ha dem som sitt föredöme. Och det är ju så här att när man lever med Jesus, när man ber till honom, när man låter hans ord uppfylla stor del av ens vad man intar under dagens lopp, då blir man så uppfylld med det där så att man tappar intresset för väldigt mycket annat. Det är klart man ska sköta det praktiska och man ska inte vara så uppe i molnen att man inte ser behoven, de rent praktiska behoven, men då kan man hjälpa människor med dem. Och på allt sätt vara ett Kristi föredöme. Att man har omsorg om människor och att man talar om Jesus helt naturligt i sin vardag. Du och jag som kristna människor kan på det sättet sprida evangelium genom vårt enkla liv med honom. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag, och jag ska inte ta mer av tiden den här morgonen. Men jag önskar så att varje kristen får bli en själavinnare på det här sättet. Genom att vara helgjuten i sin kristendom. Må Gud välsigna dig, så hörs vi igen